Jag har alltså talat om att när det gäller evangelium och tron så är det ingen skillnad förr och nu mellan gamla och nya förbundet. Men det är en skillnad mellan gamla och nya förbundet när det gäller lagen. Nämligen lagens yttersida. När det gäller lagens innersida, dess andliga, verkliga innehåll och syfte, så är den densamma för alla tider. Ja, det heter också att denna lags verk är skrivna i hedningarnas hjärtan. Det är uppenbart, säger aposteln Paulus, att hedningarna har denna lag skriven i sina hjärtan. Vi kan slå upp Romarbrevets andra kapitel, verserna 14 och 15. Ty då hedningarna som inte har lag, det vill säga ingen skriven, inte den skrivna mosaiska lagen, av naturen gör vad lagen innehåller, så är dessa utan att ha lag sig själva en lag. Då det ju sålunda visar att lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Men inte kan hedningen hålla lagen. Inte kan han till fullo leva i enlighet med vad lagen kräver. Men hedningen som har lagens verk skrivna i hjärta, han har ju inte lagen i dess yttersida så som den var given till gamla förbundets Guds folk och bara till dem. Hedningarna hade inte sabbatslagar, matlagar, offerlagar och många andra av de mosaiska reglerna skrivna i sina hjärtan. De är inte allmänna. Det var en yttersida av lagarna som var givna just till Israels barn. Och vi ska senare se hur man genom att hålla dessa lagar och rätta sig efter dem dels skulle bevara sig åtskilt från alla andra folk fram till den dag när Kristus kom, då denna åtskillnad skulle upphöra, skiljemuren rivas ned, men också att man skulle hålla dessa lagar eftersom de var en skuggbild av verkligheten själv, som är Jesus Kristus. Men när verkligheten har kommit, då ska vi inte hålla på och träla med dessa skuggbilder. Då har vi verkligheten själv som är Kristus. Men innan vi utvecklar det här vidare så gäller det att ha klart för sig vad lagen egentligen är till sitt andliga innehåll. Om vi skulle sammanfatta lagen kort, vad är det? När vi inte binder ihop det med en rad utvärtes ting som vi har det i gamla förbundet. Jo, säger Luther, då kan lagen sammanfattas med orden tro och kärlek. Lagen kräver en sann tro, en sann förtröstan på Gud, en sann tillit till honom för att han är så god. Och lagen kräver kärlek, givmildhet, medlidande, tålamod, allt detta som kan utsägas med en rad ord, men med ett ord, kärlek. Och ni vet ju hur de 10 buden som lite grann tangerar det här med yttersidan. I till exempel 4:e budet så har vi yttersidan med löftet om landet. Där har vi en del av det yttre som kommer med. På det att du må länge leva i ditt land, i det land som Herren din Gud ska giva dig. Och vi har det framförallt i 3:e budet. En yttersida där förtröstan på vila och frid bara hos Herren bindes under gamla förbundets tid till en bestämd dag, nämligen lördagen. Det vi kallar för lördagen, det är ju sabbatsdagen. Men mer om detta om en stund. Men i övrigt så ser vi ju att de 10 buden är en lämplig och klar sammanfattning av just hela lagens innebörd och innehåll, nämligen tro och kärlek. De första 3 buden brukar man säga vara lagens första tavla och resten den andra tavlan. Och den första tavlan handlar om Gud, kärleken till Gud, och den andra tavlan kärleken till nästa. Och kärleken till Gud är ju just detta att vi ska tro på Gud. Vi ska älska honom, förlita oss på honom, var glada i honom. Det kräver lagen av oss, det vill säga den kräver av oss en sann tro. Den kräver av oss att vi har ett nytt sinne. Den kräver av oss att vi är födda på nytt då. För den gamla människan älskar ju inte Gud, det har ni hört tidigare idag. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, säger ju Paulus, Romarbrevet 8:7. Den gamla människan är ju död, överträdelser och synder. Men Gud kräver genom sin lag att vi verkligen skulle hylla honom som vår Gud, lita på honom, tro på honom, ära honom, hålla honom som vårt högsta goda. Verkligen tänka på honom som det högsta och bästa av allt. Aldrig vill jag glömma honom, aldrig vill jag fly från honom, utan tvärtom alltid vara hos honom, för han är så god. Det kräver lagen. Och det kommer ju fram i de första 3 buden. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Du ska bara lita på den enda sanne Gud. Förtrösta på honom. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Det vill säga, du ska lita på hans ord. Du ska inte förvanska hans namn eller hans ord. Hans undervisning, vad han har uppenbarat. Du ska inte lita på förförare. Du ska inte gå till främmande lärare. Falsk gudstyrka. Utan du ska hålla hans ord rent och klart. Hålla det till det. 3 budet. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Har ju till sin invärtes innebörd detta. Förlita dig på att hos Herren finns sabbat. Och den sabbaten får du bara genom löftet. Det ger dig frid från lagens trälande. Frid för att Gud är barmhärtig, för löftets skull, för Kristi skull alena. Och så den andra tavlan då, kärleken till medmänniskan, till nästan. Du ska inte dräpa henne, och det kan man göra med både ord och gärningar. Inte såra henne, inte vara elak mot henne. Du ska inte bryta sönder den ordning som Gud har skapat mellan man och kvinna, mellan manligt och kvinnligt. Skapelsens ordning och äktenskapet, bryter inte sönder det, håll det helt. 7:e budet, du får inte ta från din nästa det som din nästa har fått. Du ska inte heller se med avundsjuka på det och vilja ha det. 8:e budet, du ska inte förtala, kränka din nästa med ord och lögner och förtal. Utan bara tala väl om honom och henne och tyda alltid det bästa. Och 9:e och 10:e budet, du ska inte bara i gärningar låta bli att göra det här, utan också i ditt inre ska du vara ren. Du ska inte begära i ditt inre någonting av detta. Varken din hustru eller din nästas hustru eller din nästas hus eller oxe eller åsna eller tjänare eller tjänarinna eller moped eller tv eller vad det är. Ingenting. Så skulle vi vara. Det kräver lag. Men lagen som kräver allt detta och ställer fram det så tydligt ger oss ingen som helst kraft till att göra så som lagen kräver. Endast evangelium ger oss kraft till det. Detta är alltså lagen till sin innersida, och den finns ju där. Men denna lag till sin innersida, jag upprepar det än en gång, har aldrig givits åt oss nu. Efter syndafallet. För att vi med hjälp av den ska kunna göra så att Gud blir oss nådig. Nej. Utan den är given till oss som har fått höra evangelium om att Gud är oss nådig. Given till Israels barn som redan var räddade ut ur trädgårdshuset. redan var räddade ut ur Egypten av nåd alena, trots det att de var hårdnackade och oförsonliga, otåliga, så blev de räddade. Och det är till ett frälsat folk som Gud ger denna lag, för att påminna oss om tron och kärleken. Och det är endast när vi förtröstar på Guds nåd och välgärningar som vi kan och vill med vår invärtes människa uppfylla lagen. Men för köttets skull och syndens skull som bor i oss, så blir det alltid svagt, ofullkomligt. Och jag måste ropa: jag tror, Herre, hjälp min otro. Men så har vi då lagen till sin yttersida. Och där kommer den stora skillnaden mellan gamla testamentet och nya testamentets tid. Och det har ju många missförstått. Precis som man har missförstått det jag sa i första lektionen, att det är samma väg till himmelen i gamla och nya testamentets tid. Då vill man ha det till en skillnad. Men sen där det verkligen är en skillnad, där vill man ha det till en likhet. Man ska alltid vara tvärtom. Där det verkligen är lika, där ska det vara en skillnad. Men där det är en skillnad, där ska det vara lika. Och nu talar vi om detta där det är en skillnad. Där har man missförstått och velat ha det lika. Så att man har fört in lagens stadgar och krav in i nya förbundets tid och in i de kristna församlingarna och menigheterna. Och trälat under laggärningar. Och det har då dels varit de mosaiska lagen till sin yttersida, som bara var en skugga av verkligheten, som nu är uppfyllda, som inte gäller för oss annat än som en god predikan om verkligheten själv, Kristus. Men inte så att vi är bundna till dessa stadgar. Det har man glömt. Man har tagit med sig dessa stadgar in i nya förbundet och trälat under dem. Och dessutom har man gjort nya stadgar, klätt lagen i nya yttre krav som man själv har hittat på. Det får du inte göra, det får du inte smaka, det får du inte ta i. När aposteln polemiserar mot det här i Kolosserbrevet 2, 16 och 17, då tänker han framförallt på de mosaiska buden, men också på ytterligare bud som vi människor kommer med. I Kolosserbrevet 2, 16 och 17 står det: låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck, eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus. Och ni kan själva sen läsa hela fortsättningen som ytterligare klargör detta tydligt. Det var alltså så att det fanns människor som ville dra in i nya förbundets tid dessa stadgar, dessa lagens yttersida, denna lagens yttersida så som den var utformad under gamla förbundets tid, in i nya förbundet. Och aposteln säger nej, avvisar det med bestämdhet. Ni kanske har glömt bort vad som krävs egentligen enligt lagen i dess yttersida under gamla förbundet. Jag ska ge några exempel. 3 gånger om året ska du hålla högtid åt mig. Det är en gudomlig befallning. Det är av Gud. Och den som då vill gå in under lagen igen och stå under förmyndare, den må då göra det till fullo. Vidare om den 7:e dagen, alltså om lördagen, var en som på den dagen gör något arbete ska dödas. Står så, och det gäller, det är Guds ord. Den som alltså på lördagen gör något arbete, han ska dödas. Det finns det ju de som menar, ja, vi har frihet att förskjuta det här en dag. Så att man har sagt, den som gör något arbete på söndagen, han ska dödas. Alltså den första veckodagen istället för den 7:e. Men vem har gett människan den rätten? Den katolska kyrkan gör ett stort nummer av det här. Och det tas upp i bekännelseskrifterna. Ett stort nummer av att man har flyttat sabbaten ett steg. Man menar nämligen, här ser ni ju att kyrkan har makt att ändra i skriften. Och den har fått den makten från Gud. Jag kan citera vad våra bekännelseskrifter säger om katolikerna här i Augsburgska bekännelsens 28 artikel. De, alltså de romerska katolikerna, åberopar även att sabbatsfirandet förlades till Herrens dag, alltså till första veckodagen, i strid som det synes med dekalogen, alltså de 10 buden, som banden till 7:e dag. Inte ett exempel gör man så stort nummer av som denna förändring av sabbaten. Det förfäktar att kyrkan måste ha den största makt då den kan lösa från iakttagandet av ett dekalogens bud. Alltså, här ser ni vilken makt kyrkan måste ha när den kan lösa från ett av dekalogens bud. När kyrkan har makt att flytta sabbaten ett steg från den 7:e till den 1:a dagen. Vad säger då bekännelseskriften om detta? Jo, det som uppställer människobud handlar mot Guds bud. Då det låter förhållande till vissa födoämnen, det krävde ju Mose i sin lag. Man måste skilja mellan rena födoämnen och orena födoämnen. Och förhållande till vissa dagar, ja, det krävde också Mose lag. Man måste skilja mellan olika dagar. De är olika värda, olika heliga, beroende om det är en nymånadsdag eller en sabbatsdag eller någon annan av högtidsdagarna. Och det måste vi iaktta, menar man. Och dylikt låter man bli synd och betungar kyrkan genom träldom under lagen, som om det bland de kristna för förtjänandet av rättfärdiggörelse behövdes en dylik gudstyrkan lik den levitiska, vars ordnande Gud anförtrott åt biskopar och apostlar. Alltså att den katolska kyrkans biskopar och apostlar nu har rätt att inrätta stadgar precis som det var under den levitiska tiden i gamla förbundets tid. Och vidare heter det: vad bör man därför anse om söndagen och liknande kyrkliga bruk? Härpå svarar de våra, alltså lutheranerna, att biskoparna eller prästerna är berättigade att uppställa vissa regler så att allt sker med ordning i kyrkan. Inte som tvång, men för att ha en viss ordning. Men icke för att vi därigenom ska förtjäna nåd eller tillfyllestgörelse för våra synder, eller för att samvetena ska bindas till lydnad eller anse dem som nödvändiga former för Guds styrkan, och anse att det är synd om man åsidosätter dem då det inte vållar anstöt för någon. Och vidare: av sådan art är iakttagandet av söndagen, påskhögtiden, pingsten och liknande helgdagar och religiösa bruk. Till det som menar att iakttagandet av söndagen med stöd av kyrkans auktoritet införts såsom något nödvändigt, istället för sabbaten, har orätt. Skriften har avskaffat sabbaten, icke kyrkan. Ty alla från Mose härstammade former för gudstyrkan kan underlåtas sedan evangelium uppenbarats. Alltså allt detta som har med lagens yttersida och det som var ett tvång och något nödvändigt under gamla förbundets tid, precis så här måste gudstjänsten ordnas, precis på de dagarna måste ni göra just det här och inte detta, allt detta kan underlåtas sedan verkligheten själv, Kristus, har kommit. Så säger den lutherska bekännelsen i Augsburgska bekännelsens 28:e artikel. Men i gamla förbundets tid, där kunde det inte underlåtas. Jag läste ett par av stadgarna, ytterligare några, rena och orena djur, ren och oren föda. Detta är rent, detta är orent. Dessa är det djur som ni får äta, men inte dessa. Och ni vet flera ställen i Nya Testamentet som säger att allt är rent. Omskärelsen. På åttonde dagen skall barnets förhud omskäras och sedan skall hon stanna hemma i 33 dagar under sitt reningsflöde. Tredje Mosebok 12. Och gudstjänsten är bunden till den plats som Herren utväljer inom en av dina stammar. Man får inte hålla gudstjänst var som helst. Tionde. Vid slutet av var tredje år ska du avskilja all tionde av vad du har fått i avkastning under det året och lägga upp det inom dina städer. Femte Mosebok 14. Och i femte Mosebok 23 kanske ni har läst om detta, att den som är snöpt, född i äktenskapsbrott eller blodskam, han får inte komma in i Herrens församling. Inte ens den som i tionde leder avkomling av en sådan ska komma in i Herrens församling. Ingen ammonit eller moabit, inte ens den som i tionde led härstammar från dessa. Därför att de inte kom er till mötes med mat och dryck på vägen när ni drog ut från Egypten och var på väg mot Kanaans land. Och på grund av att Moabs konung lejde Bilian. Men barn från Edomen och Egyptien i tredje led må komma in. Nu är det en detalj om detta som jag vill föra in här vid sidan av. Och det är att det här stället har många gånger missförståtts. Slår man upp andra ställen i skriften så ser man ju att också de som var lytta och snöpta, ja till och med kananeer och moabiter, kunde komma in i Herrens församling. Främlingar skulle tas emot och upptas i församlingen. Om de omvände sig och bekände den bibliska tro. Är det motsägelse då i Bibeln? Här står det ju att ingen snöpt, ingen som är född äktenskapsbrott, ingen ammonit eller moabit, inte ens i tionde led. Ja, här är det en detalj som jag tror många har missat. Det är inte frågan om att komma in i och tillhöra Guds folk, utan med uttrycket Herrens församling här menas regeringsförsamlingen, att inneha regeringsämbetet eller domarämbetet eller prästämbetet, som i gamla förbundets tid är ett statskyrkligt ämbete, eftersom Israel i gamla förbundet är en kyrkostat eller statskyrka där det andliga och världsliga svärdet är sammanknutet. Så är det ju inte i Nya förbundet. Det är ytterligare en skillnad. Och då gällde detta i gamla förbundets tid. Och det är också en skuggbild för oss som klart predikan. Hur viktigt det är med Guds ord. Att prästen, han fick ju inte ha något lyte. Han fick inte vara enögd. Han fick inte vara puckelryggig. Och så gällde också om regeringsutövare och om domarna. Det var en rad stränga regler som gällde om dessa. Och det är det handlar om här. Inte om detta att få bli upptagna i Guds församling. Det kunde skadade människor och främlingar bli om de kom till tro när de fick höra om Guds välgärningar. Till exempel sjökan Rahab, hon hade hört talas om Guds välgärningar och kom till tro och blev räddad, fastän hon inte tillhörde Abrahams barn efter köttet. Nu har jag nämnt en rad yttre stadgar under gamla förbundets tid. Lite inkonsekvent så tar man då med sig in i nya förbundet somliga av dessa. Man kanske känner till hur man har tagit med vissa stadgar om sabbaten, tagit över dem till söndagen. Man har gjort det som ett tvång. Du får inte sy på söndagen. Eller man har tagit detta. Du får inte ha krulligt hår. Eller du får inte ha långbyxor om du är flicka. Hur många har långbyxor här? Det är flera stycken. Eller du får inte äta det eller dricka det. Och man gör en uppdelning på mat och dryck och på dagar och tider, månader och år. Men man har inte varit riktigt konsekvent så att man har följt stadgarna till fullo om vad som verkligen gällde, till exempel om sabbaten enligt Mose lag. Men en del av detta tvång har man tagit med sig in i nya förbundet. Och vad säger då skriften om det här? Ja, vi har redan läst ett ställe, Kolosserbrevet 2:16 och 17. Och vi kan nu titta också på Galaterbrevets 4:e kapitel. Egentligen skulle vi läsa hela stycket 1-11, men det för långt. Vi ska särskilt titta bara på vers 10 och 11. Den som vill läsa mer om det här kan läsa i Martin Luthers stora Galaterbrevskommentar, den som han gjorde färdig 1531 och som trycktes och kom ut 1535. Läs där vad Luther skriver om Galaterbrevet 4:1-11. Det talas ju om, jag ska bara plocka ut några små detaljer, det hinner vi kanske. Det talas om i tredje versen att vi höll oss, vi som var barn, hölls i träldom under världens makter. Det var ju så att det troende i gamla förbundet, de var ju barn, Guds barn, precis som vi är i nya förbundet. Men genom alla de här utvärtes stadgarna så hölls de ändå i träldom. Därför det var absolut nödvändigt att rätta sig efter de här stadgarna. Inte för att vinna salighet, inte för att vinna rättfärdigheten, det har vi redan sagt. Det var ju det missförstånd som så många gjorde, som så många begick. Men för att det var Guds vilja. Och den troende vill göra Guds vilja och iaktta det uppdrag och den uppgift man har fått. Till tiden för en bättre ordning kommer, som vi läser i Hebreerbrevet. Tiden för en bättre ordning. Men den här ordningen som man var bunden vid då gjorde ju att barnen, det troende, ändå inte kunde skiljas från slavarna, säger Paulus här. Det syntes inte någon skillnad i och med att man stod under förmyndare och förvaltare, som det står i andra versen, och i tredje, i träldom under världens makter. Luther framhåller då att detta nedsättande ord, världens makter, det syftar på dessa stadgar. Luther han säger att Paulus han tar till en rad hårda ord om lagen, där den har för oss blivit ett tvång som nu inte gäller i nya förbundets tid. Han kallar det för, enligt den översättning som Galaterbrevskommentaren utgiven på, enligt denna världens elementer eller makter. Och Luther säger, Paulus talar här om själva Guds lag, alltså den av Gud givna lagen genom Mose, vilken han nedsättande betecknar som denna världens elementer eller grundämnen. Även på andra ställen brukar Paulus tala nedsättande om lagen, i det han kallar den för dödande bokstav, dödens och fördömelsens ämbete, 2 Kor 3:6, syndens lag. Och dessa förfärliga beteckningar, som exakt och rakt på sak visar vad lagen är och vad den duger till, väljer han med avsikt för att avskräcka oss från att lita till lagen då det gäller rättfärdiggörelse. Och så säger han, det här gäller då främst då lagen i dess yttersida, med dess yttre krav. Om detta talar han så här föraktfullt. Sådana yttre förhållningsregler, vilka visserligen förordnats och påbjudits av Gud, men endast för att iakttas till en tid. Nu har verkligheten till denna skugga kommit. Och då ska vi alltså inte känna oss bundna av lagen och stå under lagen. Kristus! Kristus ställdes under lagen för att fria oss, så att vi inte behöver stå under lagen, under förmyndare, som då under gamla förbundets tid. Fängelse- och fångenskapstiden, förvaringstiden, den är nu slut, framhåller Luther. Och ser vi då längre fram i Galaterbrevet 4, så kommer vi till 10:e och 11:e versen. Och där heter det: ni aktar ju på dagar och på månader och på särskilda tider och år. Jag är bekymrad för er och fruktar att jag till äventyrs har arbetat förgäves för er. Man menade att ja, men vi måste också nu rätta oss inte bara efter detta med omskärelsen, utan också efter bestämmelserna om när vi ska fira påsk, när vi ska fira pingst, när vi ska fira lövhyddohögtid, hur det är med sabbaten, vilka regler som gäller. Jag är bekymrad för er. På ett annat ställe är jag rädd att ni har fallit ur nåden. Nu ska man ha klart för sig att visst kan vi rätta oss efter lagen om ren och oren föda som Mose gav, och lagarna om när vi ska fira påsk och pingst, och följa det strikt och säga det vill vi ha i den här församlingen till exempel. Om vi gör det frivilligt, som en frivillig, lämplig ordningsföreskrift som är lämplig för oss. Men vi får inte göra det som ett tvång, att detta måste man rätta sig efter om man ska ha Gud på sin sida, om man ska vara i överensstämmelse med Guds ord. Det är där skillnaden går. I Rom till exempel, alltså i den kristna församlingen i Rom, där hade man sådana som rättade sig efter de här stadgarna, fast de visste att det var fritt. Och andra som inte alls rättade sig efter dem. Och då säger Paulus i det 14:e kapitlet: ni får inte döma varandra. Om det är någon som säger nu på lördag nu ska jag börja fira påsk, då får inte de andra döma honom. Utan om han anser att han ska fira påsk, då så varsågod. Om jag till exempel börjar fira påsk imorgon, jag firar långfredag imorgon, så går det bra. Det går för sig. Vi behöver inte ha långfredag när vi har långfredag, eller Kristi himmelsfärdsdag när vi har Kristi himmelsfärdsdag, eller jul när vi har jul. Och ni vet att kristna människor firar jul i olika tider. En del har julafton 24 december. Andra har det 5 januari. Och förmodligen 5 januari en bättre dag i och för sig. Men det är helt fritt vilket. Och vi kan fira påsken på olika tider, och det gör man också. Om ni har åkt till Israel någon gång, så vet ni att en grupp har påsk en vecka och en annan grupp har nästa vecka. Det är lite olika kalendrar. Ordningar. Paulus framhåller i Romarbrevet 14 till exempel så här i 5:e versen: den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andra håller alla dagar för lika, var och en var fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren. Om någon äter, så gör han detta för Herren. Han tackar ju Gud. Så, och om någon avhåller sig från att äta, så gör han detta för Herren och han tackar Gud. Ty ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Och sen längre fram, och vi tar från 17:e versen: ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och 20:e och 21:e versen: bryt icke för mats skull ned Guds verk, väl är allting rent. Men om ätandet för någon är en stötesten, så blir det för den människan till ondo. Du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder blir en stötesten. Den tro du har må du ha för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv när det gäller något som han har prövat vara rätt. Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd, eftersom det icke sker av tro. Ty allt som icke sker av tro, det är synd. Alltså, väl är allt rent och allt är fritt. Vi får bestämma oss för precis vilken veckodag som helst som vi ska samlas gemensamt till att höra Guds ord. Och vi har funnit att söndagen är en lämplig dag, och vi är tacksamma för att vi har den. Men i och för sig så kunde vi komma överens om en annan dag. Det är inte genom ett gudomligt tvång att det måste vara just första veckodagen. Och likaså är det om mat och om dryck. Om det är någon som vill fasta, om det är någon som aldrig vill äta ost eller kött, så det är bara att låta bli. Och vi ska inte döma honom. Men en annan sak är det om någon säger, hörde du som äter kött, du syndar. Det får man inte göra. Du kan inte vara ett Guds barn eftersom du inte bryr dig om vad Gud säger och äter kött. Då är det inte en svag broder som vi ska falla undan för, utan då är det en stark människa i vantro som vi inte får falla undan för. Men om det är någon som blir verkligen störd av olika skäl, om vi utnyttjar vår frihet, så ska vi frivilligt avstå ifrån det för att inte bli honom till skada. I Hebreerbrevet 9 och 10 heter det så här. Vi ska citera det också. Ja, vi får läsa 9:e versen också. Ty detta är en sinnebild som avser den nuvarande tiden, och enhet härmed frambära skåvor och offer, vilka dock icke kunna fullkomna efter samvetets krav den som förrättar sin gudstjänst, utan allenast där utvärtes stadgar det såväl som föreskriften om mat och dryck och allehanda tvagningar, stadgar pålagda in till dess tiden vore inne för en bättre ordning. Här har ni en sammanfattning av alla dessa stadgar som vi har talat om i gamla förbundets tid. Stadgar om mat och dryck och allehanda tvagningar. De var endast pålagda in till dess tiden var inne för en bättre ordning. Likväl så har man fortsatt med dessa stadgar och känt sig bundna vid dem. I apostlamötet i Jerusalem, apostlagärningarna 15, tas ju den här frågan upp. Och där heter det i 10:e versen: varför frestar ni då nu Gud genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok som varken våra fäder eller vi har förmått bära? Det är tydliga och klara ord. Varför kommer ni med detta som inte ens fäderna förmådde att bära, och som vi alltså är fria ifrån? När det gäller sabbaten så kan man säga så här: judendomen gjorde sabbaten i dess yttre utformning, i dess utvärtes innebörd, till sin Kristus. Men Nya testamentets församling gör Kristus till sin sabbat. Jag tar det en gång till. Judendomen gjorde sabbaten till sin Kristus, men Nya testamentets församling gör Kristus till sin sabbat. Och när det gäller sabbatsbuden till sin andliga invärtes mening, så handlar det ju just om Kristus och friden genom honom. Så i den meningen är inte sabbatsbudet upphävt. Men till sin utvärtes sida, när denna frid och gudstjänst som sabbaten syftar till binds med nödvändighet till en viss dag, det är upphävt. Nu är alla dagar lika, precis som all föda är ren. Och det är obegripligt hur vissa grupper, till exempel adventisterna, alltjämt menar att man måste skilja förstås på dagarna, men också på maten. Fastän Jesus har sagt, eller står i evangeliet, därmed förklarade Jesus all föda för ren. Jag vet hur man resonerar ungefär. Man tolkar Nya testamentet utifrån det gamla och säger, det kan inte betyda så här, eftersom det gamla testamentet stod på det här viset. Och så ger man de nytestamentliga ställena en tolkning utifrån det gammaltestamentliga. Men det är ju tvärtom. Gamla testamentet är ju inte uppfyllelsen och fullkomningen, verkligheten själv av ett nya testamentet som bara är skuggan, utan det är tvärtom. Gamla testamentets stadgar är skuggan och nya testamentet är fullbordan och själva verkligheten. Så förhåller det sig. Och därmed så kan vi väl sammanfatta och betona att vi måste slå vakt om den kristna friheten. Och verkligen ha klart för oss att det är en skillnad när det gäller lagen i dess utvärtes mening mellan förbunden. Vi får inte återigen gå in under träldomsoket, utan slå vakt om nåden och den kristna friheten. Därmed så har vi inte förkastat lagen till dess invärtes mening. Den kräver, som jag sa, tro och kärlek. Men det är inte bundet längre till Jerusalem. Det är inte bundet längre till Sions yttre berg, ett berg som man kan ta på. Och detta framhålls ju i Hebreerbrevet 12, versen 18-22. Vi är inte bundna till något visst land för en rätt gudstyrkan. Vi har vårt Sion, vårt Jerusalem här, där ordet, där löftet, där evangeliet är. Vi är inte bundna till leviterna, till en viss prästsläkt, eller till någonting utvärtes. Och vi är fria när det gäller mat och dryck och dagar och högtider. Men vi vill hålla oss till Guds ord. Och därför är vi tacksamma för sådana ordningar när vi får tillfälle att gemensamt bruka Guds ord. Och det är synden mot det tredje budet, när man försummar nådemedlen. När man försummar att komma och lyssna till Guds ord. När man försummar gemenskapen med trosyskonen. Och säger, ja, jag har många andra saker som är viktigare. Det gäller för oss att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och av det skälet är vi tacksamma för söndagen. Och vill ta vara på gudstjänsterna och nådens medel. Men vi gör det inte av ett tvång. Så att om du skulle sy på söndagen, så syndar du mot Guds stadgar. Någon sån stadga finns inte längre för oss. Du får inte göra detta. Du får inte sy på den dagen det eller detta. Utan du är helt fri. Men givetvis vill du inte sy då, när du har möjlighet att höra evangelium, höra Guds ord, bruka nådens medel. Då lämnar du alla dessa bestyr och gör som Maria, sitter ner vid Jesu fötter. Hon hade utvalt den goda delen. Amen.